de som dör behöver inte försvinna för oss. Med AI kan vi skapa digitala kopior av nära och kära och fortsätta umgås. Men vill vi ha kvar mamma för evigt? Blir AI-kopian ett slags liv för oss? Här är Filosofiska rummet om att leva med de dödas digitala kopior. Och i Filosofiska rummet idag finns Amanda Lagerqvist som är mediafilosof, filosofen Johan Brännmark och Amir Hai Bolouri som forskar om informatik, bland annat om VR och mötet mellan människan och tekniken med hjälp av filosofi. Mycket välkomna.
Tack.
Till er och till alla lyssnare. Ja, med dagens AI-teknik så skulle jag kunna gå in på nätet, prata med min pappa som är död, eller rättare sagt med en digital kopia som ser ut som vanligt och svarar med pappas röst, som att han fortfarande levde. Och först, bara lite kort, skulle ni själva kunna tänka er att göra en sån här naturtrogen digital kopia av en anhörig som har dött för att kunna prata med den personen? Johan, vad säger du?
Nej. Ska jag utveckla
lite? En kort utveckling.
Det är svårt att veta kanske ibland på förhand. Men min så här magkänsla är bara en slags obehag inför tanken. Och just det här, nästan ju mer så här livslik, naturtrogen återgivning det blir, desto obehagligare blir det nästan att någonting som inte är den här personen ändå skulle kunna svara på sätt som är precis som den här personen skulle svara. Kanske om det är det som är någon slags video- eller VR-återskapning, kanske skulle kunna ha ansiktsuttryck och liknande, men ändå inte vara den personen. Min magkänsla var obehag inför det. Men det kanske bara att jag inte har vant mig vid det tillräckligt. Så.
Ja, det finns ju uppenbarligen människor som tycker annorlunda. Men vad säger Amir?
Jag säger kanske. Alltså, det finns en lockelse att kunna återse någon man förlorat, men med vetskapen att det är en digital version av någon som var levande gör att jag är skeptisk.
Mm. Amanda?
Nej, det skulle jag inte göra. Jag tror att jag skulle bli upphängd i den digitalt döde som ett surrogat och fastna där.
Som ett surrogat, hur då?
Ja, istället för att möta den sorg som är definitiv, det vill säga gränsen, så skulle jag ge mig in i att hänga upp mig i den här avataren på ett ohälsosamt sätt.
Mm. Ett omtalat exempel på att återskapa de döda är den koreanska dokumentären Meeting You, där en död flicka återskapades i VR för att hennes mamma skulle kunna få träffa henne en sista gång. Det blev ett väldigt känslosamt möte för mamman. Så vad kan den digitala tekniken göra för att återskapa döda människor idag? Hur verklighetstrogna blir de här digitala kopiorna? Amir?
Ja, vi har ju kommit ganska långt skulle jag vilja påstå. Alltså vi är en förmåga idag att kunna utveckla så kallade avatarer som besitter någon form av röstsyntes, ansiktsanimation, rörelsemönster, sätt att tala och så vidare. Och med hjälp av virtual reality och lite AI på toppen av det så skapar man ju någonting som känns närvarande även ifall den digitala entiteten inte besitter någon fysisk kropp. Och det finns en rad olika exempel på system som implementerar detta idag. Allt ifrån ett projekt som kallas för Project December som använder OpenAI-språkmodeller för att återskapa döda personer. Där en användare faktiskt skapade sin döda fästmö och förde samtal med henne genom AI. Till andra exempel så på sätt och vis har det blivit en form av kapitalisering av det här fenomenet också kan man väl säga som.
Om jag ska minnas mina döda släktingar så tittar jag på foton, jag läser brev, jag går till deras gravar. De är närvarande i möbler som jag ärvt och lever med, ser varje dag. Det här då, att vi kan köpa digitala avbildningar som rör sig, som pratar. Är det här en stor förändring för vårt sätt att relatera till de döda? Som ju finns med oss redan idag på andra sätt. Amanda, vad säger du?
Ja och nej. Det är förstås en praktik som har funnits länge att relatera till de döda genom olika typer av medierepresentationer, som du säger, fotografier och videor. Men det som AI gör, det är någonting med animationen i det hela, det vill säga att den skapar en känsla av liv, att den är generativ. Det är också det som väcker vår, tror jag, längtan efter liv på en annan nivå.
Bortsett från att tekniken vad gäller generativ AI till exempel har haft explosiv utveckling nu under senare tid, så är ju en annan sak som utmärker oss nu, det är ju att vi har enormt mycket mer material om oss själva samlat. Så att oavsett liksom det här med AI-återskapning och sånt, så finns det någon typ av digital kvarlåtenskap när en människa går bort nu. För det kommer att finnas massor med bilder, mejl, sociala medier, små meddelanden och liknande. Så att, jag menar, skulle man försöka, hur avancerad den här AI-återskapningstekniken än blir, skulle jag ta en sedan länge bortgången släkting där det finns på gulnade fotografier och några brev, så skulle det, ja, men det skulle förmodligen inte bli någon större idé med att försöka återskapa den personen. Men nu så finns det ju då ett helt annat material att utgå från. Och jag menar, många av oss har ju också så här, via våra liksom så här data vi sparar, så har vi har ju tidslinjer. De kanske ligger hos Google eller Apple och så vidare. Va? Men vi har ju tidslinjer på var vi varit, och det finns bilder och så vidare. Så det finns ett helt annat material att utgå från. Och det materialet på något sätt är, oavsett om man har fått återskapa någon eller ej, så det är ju, där finns ju en fråga om hur bevarar man det. Så det är inte bara det här med här har några möbler som har efterlämnats, utan det finns den här digitala kvarlåtenskapen också.
På sätt och vis förändras ju inte bara vad vi relaterar till. Alltså den förändringen påverkar också hur vi relaterar. Alltså från att minnas till att föra samtal. Vi riktar oss inte längre bara mot en frånvarande individ, utan mot en mer aktiv, responsiv simulering som på något vis söker upp oss och för konversationer med oss i form av avatarer. Så att det blir inte så att vi bara relaterar till det frånvarande, men till någonting som är närvarande av det som är frånvarande på sätt och vis.
Och det här att det blir så mycket mer av personen, Johan, som du var inne på, att det finns så väldigt mycket mer sparat, så mycket mer information, och att man ju också för den delen kan ladda upp information inför sin död. Vad gör det med vårt sätt att relatera till de döda?
På ett sätt så tror jag ju att det har att göra med att vi också lever i en tid när digitala kulturer är ganska okroppsliga, och vi liksom har en nedvärdering av kroppen i kulturen. Och jag tror att i kombination med det du säger, att det finns den här digitala kvarlåtenskapen och alla våra kroppsdata och beteendedata som är sparade, så finns det också på något sätt i det här med det digitala efterlivet ett svar på det där, nämligen att kroppen är frånvarande, och det gör att hela kulturen blir besatt av att bevara de döda och representera dem i liksom överflöd. Så det är en kombination av materiellt faktum och en liksom kulturellt behov, tror jag, på något sätt. Att återföra oss till det kroppsliga.
Precis, och det här är ju också en fråga om liksom, i vilken utsträckning kommer att vara parallella utvecklingar. För här, nu pratar vi om återskapning av döda, men det kommer ju också bara finnas möjlighet att skapande av digitala låtsaskompisar, om man ska säga. Och det finns ju redan idag, och de kommer att bli bättre och bättre. Exakt hur mycket kommer vi att hänga med den typen av digitala låtsaskompisar vet vi kanske inte riktigt, men en person som är van vid att göra det på regelbunden basis, för den är det kanske, kommer det vara väldigt naturligt att ha en sån här AI-återskapad avatar av döda släktingar, familjemedlemmar.
Det finns ett bra exempel på just hur miljontals användare har hängt med så kallade låtsaskompisar över åren nu. Det är ju det här applikationen som kallas för Replika. Den har ju funnits ett bra tag, och nu har man också även kopplat en AI till det, där man hänger med en så kallad kompanjon, en social kompanjon. Och hela det här konceptet kom ju till på grund av att hon som startade det här företaget gick miste om sin man. Jag hade sparat en massa chattkonversationer och data från meddelanden etc. som hon använde sig av för att återskapa en replika av sin man, som skulle då på något vis berika hennes sorgepraktik. Så det finns redan exempel på sådana system, och de har funnits ganska så länge.
Det beskrivs ju ofta som att döden göms undan i vårt samhälle. Att begravningsbyråer tar diskret hand om den döda kroppen, all hantering. Men det här då, att vi kan göra avatarer av de döda, pekar det här mot att vi håller på att få en närmare relation till de döda, kanske till döden också?
Jag tror att, alltså det har vi ju sett inom forskningen om sorg och sorgen på internet i över 10 års tid som jag har hållit på med, att de döda har på sätt och vis återinträtt i vardagslivet i stor skala med vad vi kallade för webb 2.0 eller sociala medierevolutionen och sådär, på ett sätt som de inte hade varit tidigare, det vill säga det var precis som du säger, man hade stuvat undan döden och döda kroppar på institutioner och sjukhus och sådär. Men samtidigt så är det ju, och det måste vi komma ihåg, inte något annat än just representationer av de döda som återvänder. Det är ju inte så att vi får en förnyad kontakt med liksom döda kroppar och med att ta hand om de döda på det fysiska materiella sättet. Och det är lite det jag menar, att det är just i relation till det som jag tror vi ska förstå den här, att vi välkomnar också alla de här formerna av avatarer och digitala representationer av de döda.
Jag tänker att det finns en dialektik här också när man pratar om representationer. Alltså vad är det för typ av representationer? Det är inga statiska representationer vi pratar om längre. Alltså vi aktivt söker inte upp minnen om de döda längre när vi har med någonting som är dynamiskt närvarande att göra. En AI-avatar till exempel som föreslår konversationer, reagerar på vår dagliga tillvaro, upprätthåller en form av kontinuitet. Alltså man har på något vis gått ifrån att läsa brevet eller inspelningen som kräver att vi tolkar minnen som vi har kvar av de döda till att skapa en relation genom minnet med en digital avatar själv istället. Och det tänker jag att när man pratar om representation så finns det olika typer av representationer.
Men det låter ju ändå som att det blir en ny form av närhet, dock inte med den döda kroppen så att säga, men en ny form av närhet med den som har dött.
Ja, men för att återkomma till det pratade lite om tidigare också, säger ju det här också att de här digitala umgängesformerna får en större och större del av våra liv redan från början, så att då kan ju den här typen av liksom applikationer kan ju ganska sömlöst egentligen integreras i ett typ av digitalt liv där man kanske umgås i ganska stor utsträckning med folk på det sättet och i mindre utsträckning med människor fysiskt på samma plats i ett rum. Så jag menar, det är liksom, på det sättet kan det här vara en del av ett större skifte. Sen exakt hur långt det här går och liksom om människor kanske rent av efter ett tag tröttnar på det lite. Man vill träffa fysiska människor och så vidare. Men en aspekt som finns hos liksom riktiga människor, det är ju att det är en typ av friktion ofta i umgänget med dem. De vill inte riktigt som vi vill. Så det finns också ett sådär, visst ut för förhandling och liknande. Och där är ju en sån här, när man ska göra sådana här återskapningar, hur ska man se på just det? Liksom, ska man ha en AI som börjar liksom börja argumentera med den eller börja säga att man har fel, eller kommer man att vilja ha någonting som man kan till och med redigera bort en del av de där, ja, kanske, så kan det ofta vara med familjemedlemmar och sånt där, de har vissa aspekter som man på något sätt skulle vilja, men det där hade vi kanske kunnat slippa. Och här får man då möjligheten att börja redigera.
Ja, vad är det för slags liv som de döda får i AI-form? Det här är filosofiska rummet, om vad det gör med oss att vi kan skapa digitala kopior av döda släktingar. Med filosofen Johan Brännmark, Amanda Lagerqvist, mediafilosof och Amir Hajbolouri som forskar om informatik, mötet människa-teknik med hjälp av filosofi. Vad kan AI-avatarer av döda ge oss? För det amerikanska paret Jason och Melissa, ett fortsatt liv tillsammans med familjen. När Melissa drabbades av en livshotande stroke vände sig Jason till ett företag som skapar AI-versioner av människor för att få en digital kopia av henne. Om hon försvinner kan vi ändå uppleva barnens student och första barnbarnet tillsammans, säger Jason till The Guardian.
I have thought about what it would be like if she left me, and like I can still have college graduation or birth of our first grandchild, all those things like we could have been robbed of.
blir digitala kopior av de döda ett slags liv för oss. Amir, vad säger du? Blir de digitala kopiorna av döda ett slags liv för oss?
Jag studsar lite på det här begreppet liv. Jag vill inte kompromissa för mycket med vad det egentligen innebär enligt vår mänskliga tillvaro. Men man kan väl säga att vi rör oss just nu i gränslandet mellan biologi, medveten och någon form av teknologisk simulering. Vad innebär det egentligen att vara vid liv? Om vi skippar den traditionella definitionen, alltså cellstrukturer, reproduktion, metabolism och sånt som är biologiskt betingat, och titta på hur ser någonting levande ut, även ifall vi vet att det inte är något liv, så kan man fråga sig, vad är det för relation vi skapar till det som är tämligen levande? Är det meningsfullt nog eller inte? Här skulle ju någon som jag använder mycket i min forskning, Maurice Merleau-Ponty, alltså en fransk fenomenolog, säga att avataren kanske besitter någon form av livslikhet, och det beror på vår perception och vad vi betraktar vara levande. Alltså om den har en avsikt, en rörelse, och den upprättar en meningsfull relation med oss, så kan man ju betrakta det i någon form, ja, inte liv, men den är levande nog för att jag ska uppleva att den är meningsfull för mig.
Jag tänkte det som Johan var inne på här förut också, att de digitala, i och med att vi lever så stora del av våra liv digitalt, så kanske de här avatarerna på sätt och vis umgås på samma villkor som de levande mer levande för oss då?
En sån här fråga som finns när det gäller de här avatarerna, och också som knyter an till det här med har de liv, det är ju en fråga om hur utvecklas de? För att det är ju, jag menar, det är en sak att man har det här kanske lite tag i en sorgeprocess och sen lite så här, släpper man det. Men det här klippet som vi hörde nu med någon som tänker sig att vi ska träffa våra barnbarn tillsammans. Nu vet jag inte exakt vad tidsrymden är här, men det handlar om decennier fram i tiden. Och då kommer ju den här mannen, han kommer ju att ha utvecklats massor under den tiden. Men vad händer med den här avataren? Står den stilla och bara en typ av replika av hur hans fru var för 20 eller 30 år sedan? Eller ska den också utvecklas? Alltså, hur ska den utvecklingen ske? För då är det inte fråga om liksom återskapning längre. Utan då bör den här få, jag menar, på sätt och vis ett eget liv då. Men är det liksom, hur ska man tänka kring den typen av processer?
Jag skulle nog passa på det här med liv också. Det är klart att det kanske kan beskrivas som en sorts liv i någon mening. Men för mig är det mer uttryck för vår längtan efter liv som triggas igång av de här avatarerna och de digitala döda. Men också vår djupa relationella förväntan på något sätt. Och det är det enda jag kan vara säker på, att det är det som händer. Däremot skulle jag vilja också ifrågasätta termen tillsammans. Att vi ska vara tillsammans. I så fall så är det väl snarare att vi behöver fundera över hur mycket, hur den övertro vi har på självet idag. Alltså att varje subjekt på något sätt kan definiera om de är själva eller tillsammans, eller styra från den andra sidan vad de efterlevande ska göra, hur de ska tänka, eller att komma in från den andra sidan. Om man då liksom skapar en digital representation av sig själv som ska få ha någon sorts agens. Där tror jag vi behöver ställa frågor kring vår föreställning om agens och det aktiva subjektet. Jag tycker att det här är ganska barockt faktiskt.
Alltså man kan ju använda olika ord här naturligtvis. Sådär, är det liv? Är det någon typ agentskap, personskap och liknande? Så att, och problemet med alla de här kategorierna är att vår förståelse av dem är så djupt färgad av hur vi som människor funkar. Och då blir liksom, det är väldigt svårt att man ska tillämpa de här på. Men en sån här central fråga, oavsett vilka ord man använder för att liksom sen formulera den, det är ju, når de här en grad av komplexitet och liksom egen rörelse, eller vad man ska kalla det, där vi hamnar vid en punkt där vi kan inte bara stänga av dem. Att stänga av dem börjar bli liksom likna att döda en person. Där är vi definitivt inte idag, men jag ser ingen anledning att utesluta att en digital silikonbaserad, vad ska man säga, kiselbaserad livsform ska kunna nå den graden av komplexitet att det är någonting som vi kanske måste respektera och ta hand om.
Amir?
Nej, alltså jag har lite svårt att prata om digitala avatarer och på något vis tilldela det begreppet, livsbegreppet. Jag tycker man, det blir lite missledande konversationer. Vad spelar det för roll ifall vi bestämmer oss för att den här har tillräckligt många attribut och beteendemönster för att vi ska säga att den har ett liv? Är det inte mer berikande att liksom prata om vad spelar de här för roll för vår tillvaro? Och kanske är det som så att en grej som vi påverkas av genom vår relation med de här avatarerna är att vi lär oss någonting om vad det innebär att vara människa också. Att man på något vis reflekterar upp eller vecklar upp mer vad det mänskliga livet innebär. Det kan vara en sån sak som vi påverkas av. Eftersom det finns en gräns där imitation blir så avancerad vi börjar betrakta det som någonting slags existerande. Men det för mig är annorlunda än att digitala avataren levda erfarenheter eller upplevelser och sådär. Och då blir det svårt att liksom prata om det som att det har ett liv.
Ja, som sagt, exakt vilka ord man använder kan man ju liksom diskutera. Men jag menar, det finns en parallell med hur vår syn på djur eller andra djur har utvecklats. Där liksom finns en klassisk syn på dem där de mer är som någon slags mekanismer bara. Vi kan i stort sett behandla dem hur som helst. Till en syn där de är moraliska subjekt. De är någonting som vi måste respektera, vi tar hand om, vi får inte behandla dem hur som helst. Och den här frågan om liksom, kan även den här typen av entiteter nå den nivån där vi måste på något sätt respektera dem? Alltså det är en typ av fråga som man kanske också bör fundera lite på innan man börjar utveckla den nivån av komplexa entiteter. Är det här någonting som vi faktiskt måste sen ta hänsyn till? Om den, så att de börjar uttrycka vilja till olika saker. Är det bara någonting vi kan ignorera som någon slags konstigt brus som uppstår? Eller är det någonting som vi måste ta hänsyn till?
Tror ni att de kan bilda då någon sorts, eller att vi kan få meningsfulla relationer med de här avatarerna? Vad kan de betyda för oss då, Amir, förutom att vi får syn på kanske vad det är att vara människa? Kan de betyda något i sig själva för oss?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Alltså, det finns lite olika sätt att resonera kring det här, tycker jag. Alltså, vem är avataren? Och vad betyder den för oss? På ett sätt är det någon form av urvalsprodukt. Alltså baserat på vilka data som finns och vad den baserar sig på. Det är ju algoritmer och kod som den konstrueras utifrån. Men just meningsbegreppet blir ju centralt här. Alltså om man tittar på applikationer som är AI-baserade idag. Det finns ett som heter Hereafter AI. Alltså AI, Hereafter AI. Det är en tjänst där användare spelar in intervjuer om sina liv. Och systemet använder sedan dessa för att skapa en AI-avatar som anhöriga kan prata med efter att personen har gått bort. Ifall människor finner mening i att prata med sådana avatarer så är det meningsfullt i en viss bemärkelse. Men man får inte glömma bort att AI har en viss agens över tid också, speciellt när de lär sig från omgivningen. Och då kan man fråga sig, vad händer med de här avatarerna över tid alltså? Bildar de en egen identitet eller inte som är utanför ramarna av våra intentionaliteter kring vad vi ville att den skulle bli en gång i tiden för att underlätta sorgeprocessen för anhöriga? Alltså vad förvandlas de här avataren till över tid? Det är lite oklart och det tror jag påverkar vilken meningsfull relation man utvecklar med dem över tid.
Amanda, hur kan vårt sätt att förhålla oss till sorg påverkas av de här avatarerna?
Jag tror att vi behöver ta ett steg tillbaka lite grann och fundera över varför vi tillskriver den här tekniken just så stor kulturell makt just nu i tiden också, med tanke på alla sammanflätade kriser som vi står inför. Vi famlar lite som mänsklighet och då kommer den här AI på den här framtidshorisonten och fyller upp hela horisonten och det ser ut som att det finns inga alternativ. På sorgens område är det ju risk att jag tror att man... skapar en sorts sorgeuniversalism, en idé om att alla människor sörjer på samma sätt, och det här blir som en ny så att säga, ortodoxi kring att vi ska skapa fortsatta band, eller att vi ska upprätthålla fortsatta band med hjälp av de här AI-döda. Så jag tror att det är väl en sak som jag tycker är riskfyllt med det här, just att vi just nu i vår tid har så få alternativ. Även på det här området som liksom är det mest intima och det mest privata och det mest, kanske det som betyder mest för oss, blir upphängda i föreställningar om teknik som lösning på något sätt. Så att där skulle jag vilja föra in en social, politisk och historisk dimension i den här diskussionen också.
Hur då?
Ja, just att det handlar också om att teknik inte skapas i något vakuum, utan och just nu så tror jag att teknikjättarna har ett momentum, just för att vi famlar som mänsklighet. Vi har så många kriser som vi liksom inte har lyckats hantera, och samtidigt som vi tänker oss att det eventuellt då finns ett liv i maskinen, så har vi väldigt lite tilltro till vår egen agens att vända utvecklingen. Och det tror jag hänger ihop i vår tid.
Amir, vad tror du om den här sorgeprocessen? Det finns ju chefen för ett av företagen som säljer såna här då AI-versioner av döda, säger att det handlar om att lätta på sorgen, eller rent av bli av med sorgen.
Ja, alltså jag tycker Amandas resonemang där är kloka och har i åtanke. För i någon viss bemärkelse när vi sörjer någon så är vi vana vid att rikta vår uppmärksamhet mot en person som levde en gång i tiden. Och när personen dör så förändras ju den riktningen. Alltså vi måste anpassa oss till att rikta vår uppmärksamhet mot deras minne istället. Men när tekniken blir någon form av sorgepraktik eller förutsättning för någon form av sorgepraktik, så kan man ju fråga sig ifall det skapas en ny sorgekultur där vi inte längre sörjer på samma sätt. Kan AI-avatar användas för terapeutiska ändamål, och vilka implikationer får det för det här, vad ska man säga, ett digitalt livsuppehållande system där vi håller kvar våra döda snarare än att låta dem vila i våra minnen? Det är ju existentiella frågor, om inget annat, som är viktigt att reflektera kring, där sorgen på något vis blir en process som aldrig får naturligt avslutas om vi ständigt interagerar med en digital skugga eller version av den döda.
Mm, det är två aspekter på det. Det är den här sorgebearbetningsaspekten, men sen är det också en minnesaspekt. Och minnesaspekten kan ju till och med gå över flera generationer. Sånt här kan ju variera lite mellan kulturer, mellan olika familjer. Hur mycket minns man och hur mycket traderar man vidare minnen från tidigare generationer? Och där är det definitivt så att den här tekniken ger ju en möjlighet att minnas över tid. Så det handlar kanske inte bara om att jag har det här, den här avataren och minns min döda familjemedlem, utan den kommer sedan att kunna lämnas vidare till andra. Så att mina barn, barns barn, kan liksom sådär, istället för att bläddra ett gulnat fotoalbum, så kan de liksom snacka med mig och liksom höra vad var det här för en typ, och hur var det när han levde. Jag kommer ju förmodligen inte fatta så mycket av det de säger, för att jag kanske inte kommer vara helt uppdaterad med det. Men det, där finns ju den möjligheten också. Men den möjligheten, den är ju också knuten till någonting som jag tror liksom Amanda redan var inne på lite, och det är ju då att här finns ju de här praktikerna, men sen är det ju också då att det här är lokaliserat nu i en kontext. Det är företag som har hand om väldigt mycket av det här. Den digitala kvarlåtenskapen, den ligger hos företag. Det är företag som erbjuder de här tjänsterna, och att en vd för ett sånt företag säger att den kommer att vara bra i den sorgprocessen, det kanske inte automatiskt betyder att den faktiskt är det. Det här är ju också någonting som jag tror är en sån fråga som vi behöver liksom konfrontera. Det är liksom, hur ska det se ut på något sätt med ägandet, bevarandet av allt det här materialet, alla de här avatarerna? Är det någonting som hela tiden ska ligga ute på olika liksom kommersiella aktörer? Mm.
Det här är Filosofiska rummet om den nya tekniken som låter döda finnas kvar som avatarer, med filosofen Johan Brännmark, Amanda Lagerqvist, mediafilosof, och Amir Hai Bolouri som forskar om informatik, mötet människa-teknik med hjälp av filosofi. Det finns en växande industri kring vad vi gör digitalt med våra döda släktingar och vänner. Transcendensindustrin, som konstruerar chattbottar och avatarer av döda. Och det finns också kunder, Kan framtiden innebära en värld som domineras av de döda? Vad händer om de döda blir allt mer närvarande för oss och allt fler? Ja, vad tror ni händer om de döda blir allt fler, ackumuleras liksom, kanske rent av dominera världen? Kan det bli så, Amanda?
Det kanske det kan bli på sätt och vis, men det som händer tänker jag är väl att det blir en väldigt trängsel överallt. Men också att det blir, alltså för mig så väcker det frågor om hur kan vi hedra de döda? Hur kan vi skapa värdiga avslut? Kommer det ord som vila i frid och bli arkaiska? Jag har fler frågor än svar just där, vad är det som händer? Jag tror att det för mig som är viktigt är att komma ihåg att vi behöver liksom underkasta de här systemen och kritik, men också någon form av existentiellt test. Det skulle ju handla om att ställa frågor om, kan de möta existentiella behov, till exempel av avslut? Kan de fylla det som vi behöver i sorg och som vi redan vet? Vi vet ganska mycket om oss människor redan. Och tänker att vår existens liksom är ändlig och det finns ett värde vid gränsen, till exempel. Det är en sån gammal existentiell visdom. Vi är kropp, vi är sårbara och dödliga. Och eftersom vi liksom är glömska som varelser av en anledning, jag tror att det har att göra med hur vi skapar mening, så behöver vi ställa frågor, behöver eller ska vi fästa sån tilltro till de här systemen på dödens område och på alla områden? Är det så att de kommer att klara det existentiella testet? Det tror inte jag.
Men det existentiella testet, du får hjälpa mig lite, vad är det?
Ja, men det är just att våga ställa frågor och möter det här de kända behov som vi har som människor, i sorg till exempel. Eller triggar det igång vad man skulle kunna kalla för ohälsosamma liksom, processer där vi inte kan komma till ett avslut eller inte kan hitta den omorientering i livet som en förlust kräver av oss. Vi behöver liksom omorientera oss i tillvaron.
Men säg att tekniken inte klarar det här då, att inte kan ta hand om sorg, avslut och så vidare. Mm. Vad leder det till då?
Då leder det till att vi kanske får hitta alternativ som inte är digitala.
Amir, vad tror du? Kan det vara så att de döda dominerar världen i framtiden om vi börjar göra såna här digitala kopior?
Inte som de är medvetna om i alla fall. Men det är klart att i och genom förstelnade versioner i digitaliseringens anda, om man ska uttrycka sig mindre utopisk, så kan ju de inom citattecken döda få makt över oss på så vis att man kapitaliserar ju på det här och skapar marknad och det finns en ekonomi. Och därmed någon slags andrahands auktoritet genom döda personers sociala kapital. Alltså, jag tycker det är också fascinerande att vi pratar ju bara om de döda just nu. Men om vi pratar om de som lever fortfarande, så finns det ju väldigt många digitala avatarer som representerar levande individer också. Och jag tycker nästan det kan vara lite mer otäckt ibland, eftersom om vi tar ett tankeexperiment att någon människa i en virtual reality lär känna mig via en digital tvilling av mig utan min vetskap. Det är för mig en otäck tanke.
Varför det?
Att det kan finnas flera individer som lär känna någonting som ser ut som mig, pratar som jag gör till en viss utsträckning. Men det finns också vissa delar som inte alls är lika med mig. Och sen träffar den här personen mig i verkliga livet så att säga. Vet en massa saker om mig på ett väldigt animerat sätt utan min vetskap. Och så finns det flera personer som har den kännedomen. Den tanken får mig att vilja vrida lite på mig. Just att man inte har någon kontroll över det.
Johan, kommer de döda att bestämma över oss i framtiden? Jag förstår att de kanske inte gör det rent faktiskt, men genom de här minnena som bevaras och blir allt fler. Hur skulle det påverka oss om det blev så?
Det är ju extremt svårt att förutsäga, men jag menar, jag ser väl en möjlig utveckling av det här, där det mer blir, alltså på ett sätt i den digitala världen finns det ingen trängsel. Där finns liksom hur mycket utrymme som helst. Och en möjlighet är ju att det här mer blir som ett gigantiskt arkiv dit man kan gå när man vill. Och så kan man liksom bläddra i det arkivet och ta fram vad det nu må vara för avatar. Kanske jag vill snacka med någon som är i filosofiska rummet 2025 eller någonting. Höra, vad tänkte de egentligen när de spelade in det här programmet? Och då är det liksom någonting som, då är det mer bara som en resurs som finns där. Det är väl en möjlig utveckling, och jag tror kanske ändå att vi vill bestämma över våra egna liv, så att jag tror kanske att vi kommer att benägna dem mer behandlade som ett arkiv, om vi nu bevarar allt det här, än att vi ska liksom ha något som någon slags, nästan som folkomröstning. vad tyckte folk som levde för flera generationer sedan om det här, utan mer som ett arkiv.
Mm. Amanda, hur skulle det påverka våra tidsperspektiv och kanske synen på livet och döden om det här blev, växer till något väldigt stort?
Jag har ju då en instinkt att jag tror att vi kommer att revoltera. Men du utgår ifrån att vi kommer att acceptera den här tekniken.
Nej, jag leker med tanken. Mm. Det här är, om man tar hypotesen att vi gör det, var hamnar vi då?
Då hamnar vi i att omdefiniera vår syn på liv och död och vad som är närvarande och frånvarande, grundläggande kategorier. Kanske också vår syn på det absoluta slutet som vi förstår att döden är. Det kanske händer någonting som jag inte kan spekulera i, för det vore ju att försöka beskriva en helt främmande mänsklighet. Men ja, det kanske är det som händer.
Amir, vad tänker du?
Det är en väldigt stor fråga. Väldigt, väldigt stor fråga. Jag tror att det finns ett antal moraliska frågetecken som vi kommer behöva reflektera kring. Inte minst kopplat till hur man vill hantera en sån här fortveckling. Alltså när det kommer till, säg, samtycke. Vem är det som bestämmer vilka som ska få återskapa de här döda och inte? Är det individerna som är närmast, de som har gått bort? Hur kan man kontrollera någonting sånt på sikt? Vem kontrollerar avatarerna? Familjen eller företagen? Och om vi går tillbaka till det här med sorg då, blir det någon form av marknad att man liksom exploaterar människors sårbarhet? Jag tänker att det är svårt att svara på exakt hur det kommer fortskrida sig, men det verkar som att vi människor har viss förmåga att kunna vänja oss vid förändringar över tid, trots en initial skepticism till fortvecklingen.
Ja, det gäller ju många tekniker att vi måste liksom på något sätt lära oss att leva med dem innan vi riktigt kan börja bygga upp normsystem och sånt där för hur vi ska interagera med dem. Men en fråga, just när det gäller hur saken kommer att bli framtid, en fråga här är också liksom, vem kommer att vara initiativtagarna till de här återskapningarna? För vi har pratat ganska mycket utifrån att det är liksom, det är de kvarlevande eller efterlevande som tar initiativ till det här för att de behöver någonting. Men man kan ju också tänka sig att folk kommer att vilja, en del människor kanske kommer att vilja just på något sätt övervinna döden i någon bemärkelse, vilja finnas kvar som en närvaro. Kanske betala olika företag då för att de ska liksom få den här fortsatta existensen. Och där blir en sån här fråga, hur ska vi förhålla oss till den typen av vilja? Liksom? Ska vi respektera den? Så att det är inte så att liksom den här föräldern är någonting som återskapats av barn, utan föräldern har liksom skapat den här versionen av sig och förväntar sig av sina barn att nu lämnar jag det här till er. Jag vill att ni ska prata regelbundet med mina avatar, fråga om råd och så vidare. Vad gör man om man får den typen av förfrågan?
Och vad händer med vår relation till tekniken egentligen, tänker jag? För det är ju ett ganska centralt tema här. Det är ju relationen mellan människa, teknik, värld och meningen om viss bemärkelse som håller på att omformas här. När tekniken blir så pass integrerad i alla våra livspraktiker, inklusive hur vi ska då sörja döden. Hur ska man förhålla sig gentemot det? Behöver vi nya ritualer, en ny form av etik eller... Hur ska man förhålla sig gentemot någonting som är väldigt likt ett uppkopplat efterliv, om man nu ska uttrycka sig på det viset? Det här är ju fenomen som jag tror inte vi människor har haft några jättekloka tankar kring, eftersom tekniken har utvecklats i den farten har.
Amanda, hur ska man förhålla sig till ett uppkopplat efterliv?
Ja, jag vet inte riktigt faktiskt. Jag menar, återigen, om vi går in för det här, då kommer nya normer och beteenden att utvecklas. Och behoven kommer också kanske förskjutas på olika sätt som är svårt att överblicka. Men jag tänker också att eftersom det är så styrt av marknadsintressen så finns det ju liksom all anledning att dra lite i bromsen och ta ett steg tillbaka och som jag försökt säga då, ställa grundläggande existentiella frågor. Vilka behov möts och inte? För vems vinning ska vi automatisera allting i livsvärlden?
Nu vänder vi blad, som man brukar säga ibland. Nu undrar jag om ni kan bjussa på en upplevelse som har inspirerat till nya tankar och synsätt, bok, tv-serie eller annat. Johan?
Bok, lite grann som fortsätter mot temat som vi pratat om. Ted Chiang, en amerikansk science fiction-författare, skriver noveller. Hans bok Exhalation, eller Utandning heter den i svensk översättning, har en... Ja, det är egentligen en kort roman, men den ingår i den, som heter The Life Cycle of Software Objects, som handlar just om utveckling av en typ av AI-avatarer. De är lite som barn, och sen går det här företaget omkull, och där är en del personer som känner att men vi måste fortsätta ta hand om de här. Och, men tekniken har kanske lite gått åt ett annat håll vad den boken förutsäger, men den är ändå... Den är som en intressant kontrast till hur man ofta framställer AI som den här typen av övermänskliga intelligenser som kommer att dominera oss, när det kanske är något, vi får någonting som på många sätt kanske kan veta väldigt mycket, men på många sätt kanske liknar barn mer. Och hur ska vi förhålla oss till dem?
Amanda?
Jag skulle vilja rekommendera den feministiska digitala filosofen Joanna Zielinskas bok The End of Man, A Feminist Counterapocalypse. Det är en liten essä som föregriper väldigt många av de frågor och diskussioner som vi för idag. Den är från 2018 tror jag. Och väldigt intressant kritik av den här teknikmessianismen. Och, ja, den rekommenderar jag varmt.
Amir?
Jag vet inte om folk läser böcker längre, men jag rekommenderar en bok i alla fall. Och jag nämnde ju den här franska filosofen Maurice Merleau-Ponty förut. Det finns en bok som heter Det synliga och det osynliga. Och det baseras till mångt och mycket på manuskript som han aldrig hann fullständiga innan han gick bort. Och just den här beskrivningen och dialektiken mellan det synliga och osynliga tycker jag är ganska så genomsyrande centralt för vad vi har pratat om idag.
Tack så hemskt mycket för att ni var med i det här samtalet. Filosofiska rummet om att leva med de dödas digitala kopior är slut. Gjorde dessa unika, analoga och högst levande människor. Amanda Lagerqvist, som är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Uppsala universitet och just nu i centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle. Johan Brännmark, docent i filosofi vid Stockholms universitet, och Amir Hai Bolouri, professor i informatik vid Högskolan Väst. Producent var Marie Liljedahl, tekniker Mikael Sarabi och jag heter Cecilia Strömberg Wallin. Och efter alla Trump-chocker så vill jag igen tipsa om avsnittet om hur kretsen runt Trump tänker. Kung Trump och den nya högen heter det och finns i appen SR Play. Klicka i hjärtat på Filosofiska rummet när du ändå är där, så får du alla nya avsnitt. Ha det fint, vi hörs!